This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En kille som skulle hoppa från Skanstullsbron. Det är konstigt att hantera döda kroppar. Sjukast jag haft ju han som la huvudet på tunnelbanespåret Medborgarplatsen.
Första kommentaren har precis rullat in på SNU-genomsnittet. Jag tänker att du kanske är glad nu, Gustav. Men nu är det så här, ja, där opprenumererar jag.
Var det så?
Ja, det var kul så länge det var.
Men nu är det ett nytt och gött avsnitt av Oskyddat samtal med den fantastiska Martin Melin som är. Hjärtligt välkommen hit till dig.
Tack. Oskyddat samtal.
Ja. Heter det?
Helt oskyddat.
Vem kom på det?
Det var faktiskt jag.
Ja,
Filip.
Hur tänkte du där då? Oskyddat.
Ja, ja. Jag tänkte nog att vi ska inte censurera oss och hålla på så, utan det ska vara helt oskyddat.
Det ska vi låta algoritmen göra sen, censurera
exakt,
oss.
Exakt,
vi censurerar oss själva. Och så är det ju en snuskig ordvits, kan man säga.
Ja, precis. Och du är ju före detta polis.
Mm. Jag kallar mig fortfarande polis. Jag är tjänstledig faktiskt bara.
Du har svårt att släppa den.
Ja, jag blir svårt att släppa det. Men jag är tjänstledig. Men frågan är om jag kommer tillbaka. Blir det inte omval så är jag tveksam på om jag kommer tillbaka. Ja. Jag börjar bli så gammal nu så att måste bara tänka på pensionen.
Ja, just det. För nu är du med.
Ja, just det.
Det är också en liten faktor.
Det är just. Ja.
För nu är du med i riksdagen.
Ja, nu sitter jag i riksdagen. Ja. Och det är ju förhoppningsvis i 3 år. Och då kommer jag vara alltså 59 när det är klart. Och jag hade tänkt gå i pension vid polisen vid 63. Så det är 4 år där jag måste hitta på någonting. Ja, det kan
och
ju
det
bli.
Är Liberalerna?
Det är Liberalerna, just det. Så att det är ett regeringsparti. Så det är stort ansvar att styra landet Sverige just nu.
Ja, du har ju verkligen inte fått komma in liksom i riksdagen under den godaste mysperioden direkt. Utan det är ju rätt tuffa tider liksom. Och du har blivit drevad typ direkt också liksom. Att det varit mycket så.
Ja, alltså, men så är det ju. Jag var ju beredd på det. Jag har ju liksom mött fördomar hela mitt liv. Sen Robinson. När jag skulle skriva böcker var det ju folk som var då att skriva böcker. Det var en recensent som uppe i någon tidning i Sundsvall uppåt någonstans och så skrev så här: ja, och sen kommer Martin Melin med en bok, men den tror vi inte så mycket om, så den kommer jag inte läsa. Man bara, du har inte ens läst den. Och så, böckerna för övrigt då kan jag säga ligger på betyg 4 om man går in på Adlibris, men det är en sak.
Det finns en link i deskriptionen.
Ja, någonstans. Nej, men så var det ganska bra. Nej, men så jag har ju fått leva med fördomar, och det är klart, även när jag började med politiken så var det ju folk som liksom, vem är han, vad kan han, vad han har komma med. Och naturligtvis på riksnivå också. Och det är klart att jag ser, det finns ju vissa journalister eller vissa falanger, det får man inte glömma bort, att det är ju ett krig mellan krig är starkt ord, men det är ju en liten strid mellan vänsterfalangen och högerfalangen i politiken. Så är det ju, och även då massmedialt och på liksom sociala medier och sådana saker, så är det ju. Och det, jag skiter ju i det totalt. Konstruktiv kritik har jag inga problem med. Jag snubblar lite grann här i vintras när jag pratade om demokratier och fick med Turkiet där på någon vänster. Mm. Och då köper jag att man säger så här, vet du vad, det där var inte bra Martin. Det köper jag 100% rakt av. Jag backade på det stenhårt och liksom vände på en femöring dagen efter och allting. Så att det köper jag. Men när folk håller på att dra upp så här, han var en Robinson 97, vad kan han om politik? Och så här, ja, vet du vad, jag kan ganska mycket faktiskt.
Ja, för det är väl lite alltså, så här, flugornas herre, så ser man ju massa politik vad som sker på sådana öde öar liksom. Alltså, man lär ju sig hur mycket, det är ju politik i praktiken.
Ja, men också om man har jobbat som polis och haft ett jobb, till skillnad från om man bara gått in i ett ungdomsparti och bara varit politiker.
Ja, och varit
så då,
liksom.
Då kommer ju lite erfarenhet, tänker jag. Från
så var det väl mycket mer förr, att då var man inte tvungen att jobba med annat innan. I alla fall genom, även journalister var också så här, du var tvungen att ha andra jobb innan du fick bli journalist, eller? Var det inte så?
Jag vet inte, ingen aning.
Jo, men fast då var det ju bara sossar i riksdagen också. De är väl bättre på det. De tar Stefan Löfven från varvet liksom istället för just det. Någon broiler.
Ja. Men har du något tips för hur man ska hantera den här typen av drev och sådär liksom?
Alltså, jag tror man ska titta på Zlatan. Hur gör Zlatan? Han skiter i det fullständigt. Och jag tror faktiskt man ska göra så. Man ska titta, vad är det? Vad får jag för kritik? Eller vad är det folk tycker och tänker? Är det här vettigt? Är det konstruktivt? Är det någonting? Då ska man ta till sig. Och så får man säga, vet du vad? Det här är nog fan inte bra. Det får man göra om. Men de här belackarna, alltså folk som bara sitter i någon källare och är missnöjda med sitt egna liv och lite bittra och så här och bara tycker och till. Alltså det är ju bara skit i. Det är ju trasiga människor. Det är ju inte med det. Det är bara så att jag har en sån jävla bra grej. Det är det här. Det finns ju folk som säger så här, ni i riksdagen, ni gör ingenting och sen får ni jättebra betalt. Och mitt svar brukar bli så här, men om du nu tycker att det är någonting som är bra betalt och man gör lite, varför är du inte där då för? Mm. Det verkar ju vara som ett drömscenario. Varför är du inte där då för?
Om de gör inget och får inget betalt
istället. Det är ju belackare. Och det roliga är de här kommentatorsfälten eller på sociala medier, folk som står för att de är belackare. Mm. Det är ju ingen som vill vara känd att vara liksom en belackare, en person som hånar och håller på. Och, så här. Det är, och här är folk som är helt öppet. Så här, jag är en belackare, jag hånar människor. Sån är jag. Man bara... Fattar du inte hur dum du är som går ut med det öppet?
Men det du säger, det är ju lättare sagt än gjort att bara slå dig ifrån sig, tänker jag. Så man kanske så här, har något trips, stänger du av telefonen eller som värst?
Läs inte, alltså, man ska inte läsa. Jag vet ju någon gång man har lagt upp någonting på sociala medier och så börjar man se lite grann. Det händer inte jätteofta, men det har hänt. Mm. Och så börjar det komma lite så här dåliga kommentarer och man bara wow. Då går jag inte ens in och läser kommentarerna, bara går vidare. Totalt bara ignorera, läs inte. Eller, man ska inte googla sig själv. Är man politiker eller polis, lite offentlig och så, ska man inte googla sig själv, det är ju livsfarligt. Alltså gör inte det, för du får ju upp alla de här knäppskallarna som skriver saker och ting. Det är ju så, det är tyvärr alltså, det är, nej, jag brukar säga det. Googla inte sig själv, läs inte om sig själv. Ta inte del av de här belackarna. Det är det bästa, och tänk Zlatan.
Blir man bättre med tiden på det här? Ja. Och liksom stänga av?
Ja, 100%. Ja. Alltså jag är 56 år. Jag är bara så här, vet du vad, jag har liksom 30 år kvar att leva. Jag noll lust att gå runt och vara ängslig och orolig vad folk tycker och tänker. Jag skiter fullständigt i det. Du vet ju också, inom polisen kan det finnas väldigt mycket avundsjuka för att man gör saker och ting och så. Och jag vet ju poliser som aldrig har träffat mig, aldrig har jobbat med mig, aldrig varit med på en insats eller någonting, vet ingenting, som har tyckt till och tyckt liksom så negativa saker. Och då har jag, som tur är, har med kollegor som har jobbat med en och vet vad man går för och varit med när man varit med om ganska svåra situationer, som har kunnat gått in och sagt, men vet du vad, du har ingen aning om vem han är och hur han är så här. Men sådana där saker, bara skit, det är ju för gammal för att hålla på och bry mig.
Det finns ju ett otroligt mycket åsikter om Martin Melin, och det finns mycket åsikter om mig också inom polisen. Vad tänkte jag komma med det? Liksom,
avundsjuka.
Är det avundsjuka?
Jag tror det. Jag tror faktiskt att det är avundsjuka.
Ja, men. Alltså, ni är ju fruktansvärt mycket bättre på att ta selfies än någon annan. Liksom. Det är så det är. Liksom.
Ja, det finns några andra bra poliser där ute som fan... Det finns någon kille uppe i Norrland där, liksom. Jävla vad han tar bra selfies.
Ja, försöker
han. Emil i Norrland. Kan det vara han?
Nej, inte han. Tänk på någon annan kille. Han tar i bilen. Bra vinkel, bra ljus.
Okej.
Just det. Medveten om det. Liksom.
Men du tror att det är avundsjuka? Ja. Det är ingenting annat som... Eller varför stör sig poliser på
andra poliser?
Andra poliser?
Ja, det, min fråga var, förlåt, men samma sak. Att just för oss som inte kanske har stenkoll, vad har du fått skit för? Man är ju nyfiken på det just. Vad är problemet?
Ska vi lite ärligt, så jävla mycket skit har jag inte fått, kände jag. Men det finns ju någon som tycker att är man, om vi tar inom polisen, att är man polis, då ska man jobba som polis, vara polis, ingenting annat. Och om man som jag då är liksom en profilerad polis och får sitta i morgonsoffer och tycka till i tidningar och allt sånt här, då finns det ju de andra poliserna som tycker, där vill jag också tycka till om, det där vill jag också, det där kan jag säga mycket bättre. Och det är mycket möjligt att den personen kan det. Men nu råkar det vara jag som får frågan och får svara. Så att, och då kan det vara att den, och då kan jag, varför ska han alltid tycka till om det? Vad fan vet han om det här och så? Mm. Så att jag tror att det handlar om avundsjuka och att man själv egentligen vill vara den som syns och hörs och tycker till. Jag tror det handlar om egentligen.
Om man ska strongmana liksom ett argument, och vanligt som man brukar höra i det här, för att vi pratade innan om att nu när du sitter i riksdagen så får du inte göra betalda samarbeten längre. Mm. Men som polis så får man göra det, som bisyssla heter det. Liksom. Mm. Men där har väl många kritiken att man är lite, kan ju vara köpt av ett företag då, som en liksom statlig institution, så ska du inte samarbeta med privata alltså, företag och så.
Jag du kan ju svara också, men alltså, jag höll på med betalda samarbeten i 10 år. Och det har aldrig någonsin vid något tillfälle varit i närheten av att på något sätt kopplas ihop eller kompliceras på grund av att vara polis. Alltså aldrig någonsin. Jag vet inte riktigt. Jag gör reklam för ett klädmärke. Hur kan det påverka mig som polis? Ingenting alls.
Mm, för då kanske du inte arresterar någon som har en sån sjal från det märket.
jag har gripit AIK-are så att det, och jag är super AIK-are. Tro mig, gör man något dumt så åker man in, punkt.
Ja. För det har ju varit en känslig punkt, känns det, som även mot mig, så där att man gör betala samarbeten. Nu var det länge sedan jag gjorde det. Är det också avundsjuka även där, att den här, han är polis, han tjänar pengar där, han ska inte tjäna pengar även här liksom?
Jag tror att det är, där finns det nog också de som tycker att man faktiskt är man polis, så är man polis, och då håller man inte på och gör sådana saker, punkt. De finns också, tror jag. Och jag tror också att kanske att det är lite generationsskifte. De som är, vad ska jag säga, över 30 poliserna, den här gamla gardet, de kan nog tycka så, tror jag. Men annars, ja, det är klart det är en avundsjuka. Här är någon som tjänar ett par tusen extra på att göra liksom reklam på Instagram. Det är klart som fan att jag är avundsjuka. 100%.
För Filip brukar ju berätta om att så här, det är ganska ofta när du har varit ute i tjänst och så är det någon som känner igen dig som har varit våldsam, som bara lugnar ner sig. Ja, det är Filip, TikTok-polisen. Och jag antar du har haft lite samma upplevelser ibland, eller? Att det kan vara ganska
flera,
bra.
Flera gånger. Jag fick det med ner en självmordshoppare. En tjej som skulle hoppa. Dörren var stängd in till hennes rum och jag knackade på. Så här, jag vet inte om man kan prata om det här. Men det här var många år sedan. Hon ville till en viss plats och jag kunde se till att hon kom till den platsen på grund av att jag kände folk. Mm. Och vi var en patrull som var på plats, stod utanför hennes rum och säger, öppna någon så hoppar jag. Och hon satt i fönstret, fjärde våningen. Och då knackade jag och sa så här, vet du vad, det här var typ 4 år, 5 år kanske efter Robinson. Och så sa jag, vet du vem Martin Melinus? Hon bara, ja, du vet vem det är. Det är jag. Nej, det är inte alls det. Jo, men det är jag. Får jag öppna dörren och visa det? Ja, då fick jag göra det. Så var det. Och därifrån kunde jag prata med henne. Och så hade jag mandat från hennes mamma att jag fick ta henne till den här platsen innan vi körde då till ungdomspsyk och så vidare. Så där hade jag ju nytta av det till exempel. Men jag har precis som du också haft folk som har kommit fram och säger, eller det har varit stökigt och så mycket poliser på plats, och så är det några som har syn på av de här som håller på och stökar, som har kommit fram, Martin, nu får du snacka med dina kompisar här, och det är det här och det här. De liksom öppnar upp sig på något sätt. De blir mer som att de känner sig. Så att, men sen hade jag en rolig grej också på Strandvägen. Det kom in larm, 2 stycken som håller på inbrott i bil. Och vi kommer åkande, för syn på dem, solklart signalement och allting. Och vi bara stannar in, jag hoppar ut. Och precis när jag kommer mot dem så han bara, fan, du är Martin Melin ju. Exakt, men just nu kanske det inte är så roligt att jag kommer. Absolut. Så att, och jag har faktiskt haft mer, jag vet inte hur med dig, men jag har haft mer fördel av det än nackdel. Än att folk har hoppat på.
Ja, 100%. Mm. Det är ju som sagt bara, det är Aftonbladet någon gång då och då, eller Expressen eller... andra kanske, som du var inne på lite grann innan, det vänstermedia, om man kan säga så, som har varit lite skarpa ibland, kan man väl säga. Men alltså ute i tjänst, herregud, det är ju bara positivt.
Men ni har ju hur mycket följare som helst och bara positiva möten. Folket verkar ju gilla er, och så verkar det vara en liten klick som ska säga att ni, jag kom på när med vad de säger. De säger att ni förstör just folkets förtroende för polisen.
Mm, just det.
Helt ointressant. Alltså, ja, men, det är helt den som säger det tror jag är inte polis. Jag hade kommit på en annan händelse nu. Jag var nere i Malmö och jobbade med gängkriminaliteten, en kommendering som heter Rimfrost.
Var jag också.
Det var det, ja. 2019
precis. 2019-2020 den gången.
Och då åkte man som Stockholmspoliser, åkte ner, och så jobbade man ihop med en Malmö-kollega som kunde saker, hittade åtminstone. Och så åkte man runt och bara röjde runt. Det var ganska roligt, väldigt offensivt polisarbete. Hur som helst, vi åker in då i Rosengård. Och bensinstationen vid Rosengård där det tydligen samlas mycket kriminella och så. Vi åkte in där, det är lite folk där. Vi kliver ur bilen och går runt. Då kommer det fram en kille till mig. Nu ska man inte ha fördomar och så, men jag profilerade honom direkt som en person som håller på med kriminalitet helt enkelt. Och hade rätt, vilket vi har i 90% av fallen när vi får den känslan. Men han kom fram till mig och så säger han så här, tjena Martin. Ja, tjena, säger jag så här. Är du här nere och jobbar nu? Är det Rimfrost? ja, det stämmer bra, du sa så här. Och då hade jag en Stockholmskollega och en Skånekollega med mig precis. Han bara, cool, får jag ta en bild med dig? Och jag har inga problem att ställa upp på bild med folk, men i vissa situationer tänker man så här, hur ser det ut om jag står på bild ihop med en kille som sen kanske 3 månader senare skjuter någon?
Det var Yasin du stod där med liksom.
Ja, men du förstår vad jag menar. Man måste tänka sig för. Så jag kände, det här är inte läge. Så jag sa till honom, vet du vad kompis, all respekt, men jag tar inte selfies när jag jobbar här nere i Skåne. För jag vet inte vad man har för policy här nere i Malmö. Men när du kommer till Stockholm så sök upp mig så kan vi ta det sen. Mm. Han bara, men kom igen då. Så här. Ja, han sa, nej men jag är ledsen. Det är alltså inget personligt liksom. Och så gick han därifrån. Jag kan säga att vi kollade upp honom sen och han hade ju 16 sidor i brottsregistret, så det var inte det. Mm. Men det som är intressant med historien var att dagen efter får jag ett DM på Instagram av den här killen som skriver så här, vet du vad Martin? Jag har aldrig någonsin gått fram till en polis förut. Jag är jätterädd för poliser. De gillar inte mig. Och du ska veta, det tog jättemycket mod för mig att komma fram och gå fram till dig. Så jag blev lite ledsen faktiskt, besviken. Man bara, ooh. Men förstår du, om vi pratar bra, har han förtroende för mig eller han inte förtroende för mig? Hade jag gjort att han ser ner på polisen eller ser upp på polisen? Det han har sett, det han har gjort, jag gör ibland på sociala medier, gjorde att han kände att den här polisen vågar jag gå fram till. I min värld är det någonting positivt.
Mm. Ja, men 100%. Och jag kan bara fylla i liksom när man gör ett fordonsstopp och kollegan går fram och pratar och sådär, och man själv kanske håller sig lite grann i bakgrunden sådär, och det kanske börjar bli en liten hetsstämning mellan kollegan och den som sitter och kör där liksom, att det blir det är kanske några förortsgrabbar som kommer in och är lite tuffa liksom och sådär, men sen kan det vända verkligen helt och hållet, bara vänta, där är ju han, det är ju TikTok-polisen eller YouTube-polisen, så vänder det helt och hållet, så blir det blir plötsligt en bra stämning, och det är ju ändå väldigt positivt. Och där kan ju de som tycker så här, men polisen ska bara gå runt och vara hårda och nita folk, det kan ju de tycka att det är fruktansvärt att vi blir kompisar med folk, men förtroendet blir ju ändå bra, och vi kan ju ha nytta av det på så sätt att det är mycket information som sägs till mig som kanske inte skulle sägas till någon annan liksom. Så att det finns väldigt mycket positivt i det, tycker jag verkligen.
Ja, alltså, för det får man tänka, det väger väl ändå upp, för det kan väl hända att saker inte är så enkelt heller, för det här lär ju vara förtroendebyggande. Sen så kanske det inte alltid är förtroendebyggande då, det här, om man håller på och dansar på TikTok eller något och så tänker man om det där är en polis, även om det är mänskligt då och att man får en mer nyanserad bild av människan, så tänker man ändå, ska poliser göra det där istället för att jobba, och att det, så här, att det sänker förtroendet lite liksom. Alltså, det kan ju finnas någon aspekt i det som är lite sann, eller?
Ja, vad tycker du själv? Finns det någonting som säger, nej men det här ska inte en polis hålla på med liksom, på sociala medier? Är det någon gång du känt själv att aj.
Ja, men jag tänkte väldigt mycket efter vad jag gjorde i uniform på sociala medier. Verkligen undvek, var liksom för lustig, om vi säger så egentligen. Så det är absolut 100%, för jag tycker någonstans att man måste ändå hålla en viss, man är en myndighetsperson och folk förväntar sig ändå att man är på ett visst sätt. Så att det tänkte jag väldigt mycket på i uniform. Och om jag tittar på vad jag la ut i uniform, så var det liksom poseringsbilder och tjänstebilder var ju sånt som hade som varit i Expressen eller någon annan tidning. Lut lite utryckningsfilmer och sådana saker. Som obegripligt nog, alltså, det är ingen som har gnällt på mig att jag gjort det. Det känns som att där skulle jag hade accepterat om en chef sa så här, det där får ni inte göra. Men det är också mitt med anledning av att du ska, när du kör utryckning så ska du jobba, men det vet du lika väl som många utryckningar, eller 19 av 20 utryckningar kan du inte filma utryckningen, därför du måste hålla på och notera eller lyssna eller kolla eller göra någonting. De utryckningar jag la ut, det var ju sån här, vi ska från A till B, fram bara, vägen fram, det här är en lång utryckning bara, det finns ingenting annat att göra, jag kan inte bara sitta och hålla en kamera, det gör ingenting.
Men av, för hur länge har du varit polis? 30 år?
32
år. Och har cheferna aldrig varit på dig gällande sociala mediebiten liksom?
Nej, faktiskt. Jag var ju tid med sociala medier 2010 redan.
Du var först egentligen polis och sociala medier.
Ja, det
var
jag.
Först, känns
det. Det var jag. Och jag har aldrig haft någon chef på mig. Jag vet att när det började där så var det ju många chefer som var på poliser ute i landet. Skåne var de stenhårda. Det här får du inte göra, det får du inte ha. Så var det någon som sa att det här är yttrandefriheten, ska du gå emot den? Liksom. Och så fick de skit för det av cheferna. Men så var det någon som poserade med någon MP5 på ett helt sjukt. Står och håller en MP5? Och det höll han nästan på att få sparken för. Det är helt sjukt alltså.
Ja, han höll. Okay.
Han bara höll den. Det fanns inget liksom lekande eller konstigt. Han bara höll upp den och liksom, stod och poserade med den som en poseringsbild. Och man bara kände, men vad är farligt? Vi visar upp vår utrustning. Ja. Men det här var ju begynnelsen. Det här är ju 10 år sedan. Så att, nej, jag har haft tur. Men jag tror också att jag skött det på ett sätt så att jag liksom... Jag har fått gliringar, men jag har aldrig fått liksom någon som har kallat upp och sagt att det här är inte bra eller något sånt. Mm. Någon gång jag vet var någon som tyckte så här, du har fotat i ett garage med ett skyddsobjekt. Jag bara, jag tror inte att garaget i Åhléns är ett skyddsobjekt. Det var någon som trodde att det var på Kronoberg då. Jag är inte dum. Liksom. Man håller ju koll med det här med sekretess. Mm. Och sen som du sa förut här, det här att folk tror så här, gör det där på arbetstid istället. Så här, ja, men alltså, Filippe vet ju hur ofta vi sitter och väntar på folk. Vi står och väntar. Finns det läge och det är intressant att det tas en bild, vi fotar ju varandra kollegor och allt i olika situationer, då gör man det. Men i vad ska jag säga, 95% av tiden så eller så att i 95% av fallen när du har ett jobb, någonting på gång, så kan du inte fota. Och görs ju inte heller. Det är ju inte det första jag tänker, här kan jag fota. Det är så sjukt. Och kollar man på, kom in på mitt Instagram och tittar, så ser du att det är fan nästan bara poseringsbilder.
För det är ju den bilden folk kommer ha, att folk kollar på att skjuta sig eller du står och filmar. Ja, här då, vlogg idag liksom.
Ja,
och så är det ju inte liksom.
Så är det ju inte. Absolut inte. Och nu har vi kroppskameror också, men inte, de får vi inte använda. Så att,
det är ju det bästa materialet också. Men de får det liksom.
Ja, men du vet, när de kommer ut, när de kommer i F-ut sen och blir klart där, då får man använda dem.
Ja, just det. Då liksom
då kan man använda dem.
Då är det fritt där liksom. Men nu är du politiker numera.
Jajamensan.
Finns det någon särskild anledning att det blev Liberalerna? Är det någon fråga du brinner för extra mycket?
Ja, faktiskt. Jag gick med 2016. Vad jag gjorde var att jag är ju borgerlig till höger. Och det var mellan Moderaterna och Liberalerna. Och då gick jag in och kollade på rättspolitiken. Och så, vem hade bäst rättspolitik? Och då hade Liberalerna det. Jag tycker fortfarande de har det såklart. Men då hade Liberalerna väldigt bra rättspolitik. Därför de har liksom hela spektrat. De ser liksom från förebyggande till liksom att folk ska låsas in. Liberalism handlar ju om din frihet, det är du som ska styra ditt liv, inte någon annan, och då kommer man in på rättspolitiken, handlar om att ingen annan ska störa din frihet, du ska kunna gå på gator och torg utan att bli påhoppad. Så att en bra rättspolitik är liberalism. Ja, ni fattar. Så att det var där, då blev det så. Sen så träffade jag på Jan Björklund, som var partiledare då, så fick jag tala på en kongress, och efter den så fick jag så många som hörde av sig och sa, vet du vad Martin, det du säger är väldigt klokt, du måste gå in i politiken. Och då gjorde jag det. Och sen så har det bara rullat på. Så att, ja, och nu är det här.
Men du har ingen sån typ nostik eller så här, någon sån filosof som du har som stjärna i grunden eller så?
Nej, alltså jag pluggade filosofi ett tag. Tyckte att det var lite... Vi fick inte ut så mycket av det. Så att jag har ingen filosof. Jag har inte heller någon så här politisk förebild. Mm. Utan jag går min egen väg och jag är ganska pragmatisk. Jag tror på gör saker. Alltså, ja. Gör saker. Grubbla inte för mycket. Och jag tror också att inom politiken att man får göra fel. Nu testar vi att göra det här ett tag. Efter 2-3 år, nej det funkar inte. Då tar vi bort det.
Du tänker mer sakfrågor över ideologi?
Ja, gud ja. När vi pratar ideologi och liberalismen så sitter jag bara och säger så här, jättebra, men vad ska jag säga till väljarna? Mm. Alltså det är så här, ja, mer frihet, absolut. Men hur? Jag är mer en att-människa än en att-människa. Många vill saker. Jag vill veta hur man gör de sakerna. Om någon säger så här, vi måste minska brottsligheten. Ja, jättebra, men hur ska du göra det? Mm. Ja, vi ska jobba mer förebyggande. Jättebra, men hur ska vi jobba mer förebyggande?
Men är det medvetet som du har Centerpartiets logga på kepsen?
Fast, är det det?
Fast blå. Ja, det tar rösterna från dem.
Infiltratörer.
Jag vet inte. Att hitta bra kepsar är svårt.
Jag har
hittat det här märket. Jag vet inte vad det heter. Någonting. Men de har ganska bra pris på dem också. Jag är inte sponsrad för 5 öre, men det är bra pris och de sitter jävligt bra. Så jag hittade en bra kepa.
Fasen, Martin, vad det här problemet som har blivit här nu i Sverige då? Skjutningar och sprängningar varje dag. Har du för förslag? Hur ska vi komma åt det här? Liksom?
Nej, alltså jag tror inte, det finns ju inte en lösning, det vet vi allihopa. Men jag tror att man måste titta mycket mer på kommunerna. För idag har ju kommunerna enligt lag ett ansvar för det förebyggande arbetet. Nu ska jag inte bli tråkig politiskt, jag ska ta det på ett underhållande sätt ändå. Man måste på något sätt kolla på kommunerna. Vad behöver de för resurser? Skola, socialtjänst. Vad behöver de för resurser för att kunna plocka upp de här ungarna som vi ser 9, 10, 11, 12-åringar som vi poliser skriver orosanmälan på, för vi ser att de hänger med kriminell, vi ser att de hänger i vissa centrum, vi ser att de sitter i vissa bilar. När vi skriver en orosanmälan, då ska den här ungen plockas upp direkt, och det ska vara liksom, det är 24-7 koll på den ungen egentligen, hembesök och så vidare. Kommunerna måste jobba mycket mer. Har de resurserna då? Jag vet faktiskt inte. Det satsas enorma pengar på det här. Jag vet inte hur de pengarna, vad de försvinner in i kommunerna, vad de går till. Jag vill inte se ett enda klotterplank till. Jag vill se liksom att det finns socialtjänster, män och såna här, vad heter det, de här vandrare, heter nattvandrare och de här
trygghetsvandrare
och allting. Så här, i Nacka utanför Stockholm finns de liksom, till polarna. Exakt den verksamheten borde finnas i alla kommuner. Så där måste vi göra någonting för att få det här förebyggande, att man fångar upp de ungdomarna direkt. För vi vet ju att ofta så är det dåliga hemförhållanden som gör att de här ungarna dras i den här kriminaliteten. Med tanke på att ta vilket förort som helst, så är det ju så att, inte vet jag, skit i procenten, men en stor procent av alla ungdomar hamnar ju inte i kriminalitet. De blir ju inte gängkriminella. Så de som blir det, varför blir de det? Sen har vi polisen, och där är det så. Polisen kan jobba förebyggande, och det gör vi. Och det kostar numerär, det kostar resurser. Det finns idag inte. Det finns inte idag områdespoliser, som de heter, som ska jobba nära folket i ett visst område, lära känna till problematiken och allt sånt där. De får idag inte vara fredade, de dras till trafikutredningar, eller idag får de jobba med mord och så vidare. De får stå och vakta ambassader i Stockholm, de får vara tingsrättsbevakningar, det är som, de får åka på akuta jobb, de får inte jobba. Så vi måste ha poliser som får jobba fredade i ett område, i de områdena i Sverige där man har lyckats få bukt på kriminaliteten. Har områdespoliserna fått jobba i fred? Jag var på ett besök i Malmö hos polisen där man lyckats få bort kriminaliteten från ett visst område just på grund av det här.
Vad ska man då göra för att få de resurserna? Var ska man
det ta kraften? Nu, återigen, ska inte låta politiskt, men nu satsas det ganska mycket på polisen, på rättsväsendet. Så nu finns det ju pengar att gå in och, i min värld, att höja löner. För att jag träffar på 30-35-åriga rörmockare som säger jag vill bli polis, men jag har inte råd att i 2 år ta studielån. Jag har huslån och barn och så vidare. Så jag tror någonstans att man kan, jag skulle vilja se en betald polisutbildning för att locka då de här lite äldre att komma in. Och sen så höja ingångslönerna så att man får fler att vilja söka poliser som är kompetenta. Sen är det så att det är många som söker poliser idag som inte kommer in, vilket jag tycker är märkligt. Och jag får förklaringar från att det finns en profilbild hos psykologerna som inte överensstämmer med vad vi behöver. Och så kanske det är. Jag vet att när jag satt med rekryteringar 2007-2006, då var det vi poliser som gjorde tummen upp eller tummen ner. Jag tror vi hade rätt i de allra flesta fallen faktiskt. Men det behövs fler poliser. Det är vad det behövs. Och nu fyller man ju inte riktigt polisskolorna och så vidare. Och när jag begärde ut en utredning på hur långt det kommer ta innan vi når EU-snittet, som är 300 poliser per 100 000 invånare. Vi är idag 209 poliser. Och då kommer det ta mellan 7 och 20 år, beroende på avgångar och hur många som börjar polisutbildningen. Så att det är en uppförsbacke, men fler poliser. Jag kan inte säga nog, fler poliser. För att fler poliser, så, om jag säger så här, jag var i New York. Jag har varit med New York hos polisen ofta. Och där pratade jag med en kille som, de hade 50%, de halverade brottsligheten uppe i Bronx, 46 precinct. Och då sa jag så här, vad gjorde du, sa han? Han bara, ja, de sålde knark i ett gatuhörn vid en pizzeria. Jag ställde 2 poliser där. Vad tror du, officer Mellin? Fortsatte de sälja knark där? Nej, jag tror inte. Exakt, sa han.
Nej, men det som du trycker på där är ju att man typ höjer löner och ger morötter så att folk vill bli poliser. För det här att typ sänka kraven, då blir det ju bara sämre poliser. Liksom.
Idag är ju begåningskravet liksom under normalbegåning.
Ja.
Det är ju sjukt.
Så det är inte problemet. Ja, problemet är att ingen vill bli det. Liksom. Nej,
då kan till och med Gustav bli polis. Liksom.
Ja, jag kan krabbla in. Cancersjuka kropp liksom. Ja.
Men de här, för det är ju jätteviktigt som du säger att satsa på de här kanske 8-10-åringarna. Men jag tänker på de som är typ 13 år som nästan redan har begått sitt första mord, höll på sig, och fick inget straff för att de är, vad gör vi åt dem som är där, det är hopplösa fall, om man kan uttrycka sig så?
Jag har ju pratat med många poliser och många inom socialtjänsten också. Och de säger det så här, att de som idag är, egentligen är det så här, man pratar om avhopparverksamhet och allt sånt här, och det har visat sig att människor, eller personer under 25 som hoppar av, återfaller väldigt ofta i kriminalitet. Så det är över 25 man lyckas med avhopparverksamheten. Så frågan är, vad gör vi med de här som är mellan 15 och 25? Nu kommer det en utredning här, en rapport häromdagen som visar att 9 av 10 ungdomar som har suttit och inlåsta på SIS-hem och så vidare återfaller i brott. Så med andra ord så är det så här, att låsa in dem på ett SIS-hem, det funkar inte. Okej, okay. Så att inkapacitering funkar inte. Det är bara att konstatera. De här är, det finns ju det här fact for life. Någonstans är det så här, I'm sorry, de här, jag tror inte den går att rädda många av de här. Tyvärr, alltså det är tråkigt.
Det är ju så intressant att du nämner med 25 år, då hoppar de av. För att det är ju då hjärnan hos män är färdigutväxlad liksom.
Konsekvenstänk.
Så,
att,
är så ett alternativ liksom. Är ju att stänga in en 13-åring i 12 år. Vad blir det?
Ja, det finns de som föreslår det. Jag säger så här, håll dem inlåsta till de är 25 då. Mm. Men frågan är vad de är för typ av människor när de kommer ut. Det är för att, ja, men vi
tar, det är
fattar vi också att det inte går. Men alltså, någon sa till så här, satsa alla resurser på 8-10-åringarna och vi har en halv förlorad generation med, vad kan det vara, 2000 ungdomar då, som sorry, de kommer att fortsätta begå brott eller så dör de. Mm.
Det kommer vara en tuff tid att hantera den här och det kommer kanske inte ens kunna gå att hantera dem helt enkelt. Och så får man fokusera på dem som är 5, 6, 7, 8 år idag. Liksom.
För då tänker ni att hur hårda straff man än har så kommer det aldrig ha avskräckande effekt nog för de som är kriminella nog.
Nej.
Men det kommer aldrig hjälpa. Liksom.
Nej, absolut. Nej, det avskräcker ju inte dem. De är ju fullt medvetna om vilka straff som finns. Däremot var det intressant det här när det var några svenska gängkriminella som dömdes i Danmark för 20 år.
För 20 år. Ja. Då
hörde man ju på ett, var det inte något så här, jag vet inte om det stämmer, men på något så här trafik eller telefonavlyssning så hörde de så här, fan aldrig mer åka till Danmark, vi åker inte till Danmark. Så uppenbarligen avskräckte det ju någonting.
Ja, det är helt trevligt, men det var väl för att de var så pass unga då också.
Eller? Ja, jag tror att det var danska regler helt enkelt. Är man gängkriminell i Danmark och är man 18-19 år, du åker in på 20.
Ja, men du får ju, för jag tror att han som var 17 år som var en av de här från Rinkeby tror jag som sköt en person där. Han var 17 och han fick 10 år, men i Danmark hade man då infört dubbla straff för gängkriminella. Om du tillhörde ett gäng så fick du dubbelt. Så han fick 20 år och det hade man inte fått i Sverige.
Nej, han hade ju kan ha fått kanske 6-7 år han fått i Sverige.
Ja.
Vad drar man gränsen för gäng? För det är inte en bingoklubb liksom. När är ett gäng ett gäng? Liksom.
Ett kriminellt kanske.
Ja, men det borde kanske vara kriminellt med bingoklubben.
Ja, men jag tror att det är grupp som gemensamt håller på med brottslighet och då får man ju bevisa det. Men det kan man ju bevisa idag. Polisen, att det finns kopplingar och att man gör brott ihop. Det är inget problem, precis, att visa det.
Det är nog bara något samtal och sådär med svenska polisen, så kan man nog säga att de där grabbarna var gängkriminella. Men det funkade ju då verkligen, uppfattas det som att det här med det avskräcker ändå lite grann med de här sjukt höga straffen.
När de är så höga.
Ja, men skulle inte det kunna vara någonting då även i Sverige att, så här, att 15-åringar känner att fasen, det är inte värt att spränga här eller det är inte värt att skjuta den där, för det är 20 år som väntar.
Då kommer vi in på det här konsekvenstänket som de inte har.
Ja.
Och så tänker de inte att de ska åka fast.
Nej.
Det är det som är problemet.
Så att, det är svårt att lösa.
Ja, alltså, det finns ju inget det här är svaret. Nu kan vi inte bara plocka fram facit. Mm. Det finns inte.
Ja. Men det är frågan, som sagt, alltså, för jag vill bara förtydliga den där gränsen för vissa som bara är så här nätverkskriminella. Typ du berättade om någon 8-åring som fick Pokémon-kort nyligen så där, som bara hade suttit och kollat span. Va, liksom. Ska man döma dem så här svinhårt också?
Nej, alltså under 15 ska vi ju inte döma dem.
Det blir ju 17 år då.
Det blir 17 år.
Ja, exakt. Ja. Så att det ska, vad jag förstår nu var att den här 8-åringen blev erbjuden Pokémon-kort för att hjälpa till. Jag vet faktiskt inte om det gick hela vägen. Ja.
Börsjösa att Pokémon-kort kan vara riktigt mycket pengar. Alltså.
Ja, berätta om det.
Kanske 100 000.
Jag såg lite snabbt att du hade lagt upp någonting om det här Pokémon. Vad var det för historia?
Jag stod och pratade med polisen. Roligt, jag kommer inte ihåg vem det var. Jag stod och pratade med som berättade. Han berättade i vårt område. Ja, vi hade en 8-åring som blev erbjuden Pokémon-kort för att förvara narkotika. Helt sjukt. Mm. Och sen så var det en annan som berättade att där har de ju 7-8-åringar som cyklar runt och när polisen kommer ska de ju slå med ringklockan. Målevakt, det är också sjukt.
Det är verkligen, det är så creepy när det är så små barn liksom som är involverade där. Det är verkligen, och det har varit oroande med alla de här rapporterna nu, hur liksom gängen har tagit sig in i myndigheter också. Alltså hur korrupt det är liksom. Det var någon jävsituation där med någon åklagare nyligen och sådär. Riktigt mycket.
Ja, men välfärdsbrottsligheten, den är ju nästan värre nästan. Mm. Tar ju kanske inte död på samma sätt, men alltså det hotas ju socialsekreterare och hur de nästlar in sig i kommuner och i politiken också.
Mm.
Och ska helt plötsligt sitta och fatta beslut. Det är ju, ja, nej.
Hur gör man för att bli av med det liksom? Hur ska vi få ut?
Men det jobbas ju från polisiärt håll med det också väldigt mycket.
Mm.
Så att det görs ju. Så att det är, och jag vet att, nu ska inte bli politisk igen här, men Liberalerna ligger väldigt långt fram i framkant med just den här välfärdsbrottsligheten. Det är så mycket pengar, jag kommer inte ihåg en summa nu, men det är enorma pengar som omsätts. Och samma sak med det här med förenings bedrägerier. Det finns ju folk som har startar upp 40 föreningar och så får de ju bidrag för det. Och så här det händer ingenting på de här föreningarna, men på pappret så är det, har de skrivit in då folk de känner på. Det är så mycket bedrägerier och fusk och mygel som sker ute i kommunerna.
Mm. Ja. Det är kanske det lättaste att bli rik, liksom, lära sig och hur man gör en sån studiecirkel på rätt sätt och bara lura systemet. Det är det folk håller på med.
Fy fan. Ja, det är helt sjukt vad de här bedrägerierna ökar. Alltså. Det är vilka pengar de drar in. Och de lurar ju alltså 90-åringar på helt... De skiter i verkligen. Du som är liberal.
Det är jag och 90-åringar som går på sådana här bedrägerier. För andra gången gjorde jag det nu liksom. Ja. Men ja.
Vad blir det? Men det var inga tusenlappar det blev av nu. Du har inga
pengar. Det är väl en tusenlapp totalt nu. Ja, ja, men fortsätt med din fråga nu.
Nej, men liberalerna, då tänker man ju frihet. narkotikapolitiken tänker jag direkt på. Och gängen tjänar ju väldigt mycket pengar på just narkotika. Har man funderat någonting på så här att slå undan den foten och göra som i Norge och avkriminalisera till exempel eget bruk och sådär? Och du som också har jobbat eller jobbar som polis vet ju om hur mycket resurser som också läggs på just att plocka folk dagligen hela tiden för narkotikabrott, eget bruk.
Jag vet, ja absolut. Jag vet att det förs ju fram att det ska avkriminaliseras. Jag tycker att man kan diskutera, jag tycker inte man ska avkriminalisera det, men jag tycker man kan diskutera vad vi lägger fokus. Jag tycker att det är viktigt att man lägger fokus på folk under, vad ska vi säga, ja, men under 25 som missbrukar narkotika, istället för att lägga det på 40-åringar som är ute på krogen eller om de sitter i någon park och röker på. Alltså, lägg fokus på barn. Då kan man diskutera så här, det här är inte mitt förslag, men jag tycker man kan prata om det, att ska man avkriminalisera det från en viss ålder till exempel. Är det så? Från 40 så är det inte förbjudet. Men samtidigt så svårt, för att om du avkriminaliserar liksom bruket, men samtidigt är det förbjudet att inneha. Det innebär att du har ju någon gång innehaft det. Du har ju någon gång haft narkotikan. Men du får ha den i kroppen. Men du får inte använda den. Det rimmar inte riktigt.
Innehav och bruk borde väl kunna vara lagligt bara två, men det blir försäljningen då som kanske blir...
Ja, men då är frågan hur ska du köpa det? Då är det någonstans finns det ett brott i början. För du kommer över den narkotikan på något sätt. Jag var ju med på den när det blev olagligt med bruk, olaga bruk.
Och när då, var det?
Kan det ha varit 92, 93 någon gång?
Ah, okay. Så innan det så var det
okej okay att vara påtänd. Och när det här kom, då skickades vi ner på plattan och skulle ta in alla kneande heroinister som skulle kissas av och så skulle de få 1500 böter och så sparkas ut. Alltså det är helt sinnessjukt. Men det kom till också, jag jobbade också ett tag på Knarkspan. Och då var vi på de här många ravefesterna och allting. Och då var det, funkade ju, för då fick vi ju 17, 18, 19-åringar vi kunde ta in, bevisa på att de hade ecstasy i kroppen, kontakta föräldrarna. Och de slutade förhoppningsvis knarka, vilket många gjorde faktiskt, för det var wake-up call. Där funkade det. Men det funkar inte på en 50-årig heroinist.
Men 25-årsgräns där igen då?
Där har vi det igen liksom. Nej, men jag menar, för att det pratas mycket om att det är så här partyknarkarna som finansierar gängkriget. Men kan man inte lösa det problemet genom att bara avkriminalisera knark då? Eller göra Systembolaget, sälja knark?
Ja, många, en del menar ju på det. Och sen finns det olika, tittar man i USA till exempel, så det var någon stad, Utah tror jag det var, va? Där man hade avkriminaliserat, ja, men när man har legaliserat cannabisen, eller marijuanan, och då visar det sig att nej, den svarta marknaden är fortfarande lika stark, för det finns fortfarande en marknad för de som är under 18. Och folk odlar också själv, vilket man inte får göra då, lika mycket. Så att det hade inte en så här jättestor påverkan på liksom kriminaliteten.
Frågan är om det inte är ett undantagsfall, för jag menar, det är väl inte så många som gör hembränt i Sverige procentuellt när det finns ett systembolag
liksom. Norr om Gävle har en hel del.
En större grupp, ja. Liksom.
Men jag såg också en siffra häromdagen där var, om det var att brottsligheten hade gått ner med 13% någonstans när man hade avkriminaliserat. Så att, ja, men det är klart att om man avkriminaliserar det, men frågan är då, kommer de att sluta slåss grupper emellan? För du menar att det finns ett systembolag där folk kan gå och köpa liksom cannabis?
Ja, alltså jag tänker bara på så här, i Nederländerna liksom, där tror jag att det är till och med färre ungdomar som testar cannabis procentuellt, för att det liksom inte är en cool grej då, så att det verkar vara mindre bruk.
Frågan är,
jag vet inte
Sverige...
hur marknaden är där också.
Ja, frågan är, alltså det är ju så här, vi har ju fortfarande ganska många psykoser här och där som kostar pengar för och allting, med folk som kastas ut från balkonger och så vidare. Så att det finns ju, det är inte bra. Ingen mår ju bra av cannabis. Det är inte så att man ger en treåring.
Man brukar vara toppen.
Jag förstår. Brukare säger det, men sen har vi de här som missbrukarna som säger vad fan att jag börjar med det här. Och jag brukar säga, man ger ju inte en treåring Mariana. Det är som alkohol, det är inte bra. Det är inte bra för kroppen.
Nej, det är klart inte. Det finns ju mycket, men alla har ju någon last liksom. Antingen så spelar man spel, poker eller online grejer. Så man behöver ju något sätt att slappna av som kommer att vara negativt för
dem. Och jag köper det resonemanget. Sen är frågan bara, varför ska man legalisera någonting som är liksom dåligt? Men grejen är så här, jag är emot en legalisering. Men jag är absolut öppen för en debatt och tycker att man ska titta på det och se. Visar det sig då att ja, men det blir ju skitbra om vi legaliserar det här. Kriminaliteten kommer försvinna och folk kommer må bättre, så här. Ja, men vad pratar vi om? Men då vill jag veta att det är så.
Men följer vi din logik där, då borde vi ju kriminalisera typ nätkasinon som är dåligt att folk förlorar pengar. Alltså då borde vi kriminalisera mycket fler grejer.
Det finns de som vill det. Problemet vi har är att det som redan är lagligt, att kriminalisera något som redan är lagligt är svårare än att legalisera någonting som är kriminellt. Alltså droger har ju varit kriminellt sen de kom. Medan då kasinon, spel och alkohol har ju varit lagligt sedan de kom. Det är som det är lite skillnader. Det handlar om att ändra folks beteenden. För att det visar sig att när man förbjuder någonting som har varit lagligt och folk har lärt sig och accepterat och levt med, då ökar den svarta marknaden mycket mer. Till exempel när man skulle förbjuda alkohol ett tag. Då ökade ju liksom svart liksom alkohol.
Så där i USA där. Det var ju fruktansvärt.
Och det är samma med spel. Jag tror att skulle man förbjuda spel, nu har man väl gjort ganska mycket restriktioner och så vidare, men jag tror att det är oerhört svårt. Och i och med att det är internationellt, just med du kan spela över nätet, hur ska du få bukt med det? Alltså det är svårt.
Ja, nej, ingen perfekt lösning.
Inte så liberalt heller. Men du, hur nära var det att Liberalerna inte släppte fram regeringen? Var det otroliga interna konflikter där?
Det var väl SD som var mest, som man kanske inte ville ha in, eller?
Jag förstår vad du menar. Ja. Det var ju interna konflikter ett tag där efter förra valet. Ja. Men det där tycker jag man löste ganska snabbt. Så att, vad ska jag säga?
In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry? Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Året innan förra valet, alltså från 2021, så har det ju varit som en samsyn som har varit ett spikrak. Sen i alla partier, och det tror jag kan ta alla partier, så finns det liksom olika falanger som vill olika saker. Och det måste man ju...
Just den som känns extra stark i Liberalerna, men det är bara från mitt perspektiv, det är väl det jag frågar om.
Man får inte glömma bort, Liberalerna är ju, det är tänkande personer. Det är folk med mycket vilja och mycket åsikter.
Det är skillnad på typ sossarna, är det du menar?
Nu sa du det, jag sa det inte.
Men det vill jag ha sagt.
Ja, det vill jag poängtera. Men det är ju mycket vilja och det är mycket ideologier hit och dit. Och som sagt, det är det här... Man ska få göra som man vill lite grann. Så här. Och det är samma, ungdomsförbundet driver ju legaliseringen av cannabisen från Liberalerna.
Ja, Liberalerna, de gör det.
Ja, ungdomsförbundet är. Okay. Inte moderpartiet, vi är emot det.
Driver de fortfarande det här med djursex? Är det fortfarande
det finns ju något, inte den också?
Nej, det var ju med döda.
Ja, nekrofilivare.
Ja. Liberalism liksom.
Ja.
Så det är lite...
De kan ju inte ge samtycke. Så att...
ja, det är en väldigt liberal tanke.
Jag tror inte de driver det längre. Man säger så.
Nej, just det. Fick inte så mycket stöd.
Kul om ungdomsförbundet gärna vill legalisera. Liksom, och så inför då Liberalerna att men från 25 så att de ändå inte får knacka.
Det går inte att vinna. Liksom.
Elakt. Men du som har varit i gamet inom polisen i över 30 år. Har du sett det här, har du sett lite grann att det skulle bli så som det har blivit här nu i Sverige?
Ja, gud ja. Vi gjorde väl allihopa. Jag tror att någonstans runt 2013-2014 någonstans så såg man en eskalering av unga män som började liksom ta för sig väldigt mycket. Mycket personrån var det ett tag där de började öka med. Och sen så hade vi ju 2015 när vi hade unga män från olika länder som kom och drev runt på stan. Det var också otäckt. Men jag skrev några debattartiklar där runt 2015-2016 om att vi måste ta tag i det här. Jag var inte ensam om det. Det var många poliser som flaggade för att vi har någonting på gång här som inte är bra. Och nu är vi där.
Men fick du skit? Var du en sån som fick skit för rasist? Du kan inte prata om det här. Och...
Nej, verkligen inte. Absolut inte. Jag höll mig ganska... Men jag är ganska... Jag tror de flesta poliserna är ganska medvetna om att det här har ingenting att göra med liksom att du är mörkhårig, brunögd eller kommer från liksom ett annat land. Absolut inte. För det är ju barnen som begår brottet. De är ju födda i Sverige. De har ju inte levt en dag i liksom Syrien eller Libanon eller Marocko eller vad det kan vara från Gambia. Utan det är ju barnen som begår med brotten. De här flyktingarna och invandrare, med mest flyktingar nu för tiden, som kommer till Sverige och begår brott. Det är ju en ganska liten del. Jag såg någon undersökning att det är 5% som har varit skäligen misstänkt för brott. Det innebär att 95% inte har varit det.
Men de här barnen, begår de brott då för att de är fattiga och bor i utsatta områden? Eller vad
är... Om jag frågar en viss kriminolog så säger han att de begår de här brotten för att de är fattiga. Och då brukar jag säga så här, vad är alla de här pensionärerna som är fattiga? De går inte runt och skjuter varandra. Så att det är någon knasigt där. Det tror inte jag alls på.
Vad beror det på då?
Jag har inte skjutit någon.
Varför? Du har de här rapparna som tjänar miljoner, ändå fortsätter de med våra gangsters. Vad med nätverk? Varför det? De är inte fattiga. De är ju mycket pengar som helst.
Nej, men det är ganska kulturen då? Eller?
Kulturen, ja, absolut. De tycker det är coolt. De vill det. Och när man träffar dem och pratar med dem så de blir erbjudna hur mycket som helst. Avhoppar du här, du kan få ett jobb, du kan få en utbildning, vi kan fixa lägenhet åt dig och din familj. Nej, vill jag inte. Alltså, det är, och som jag sa återigen, kolla alla de här, majoriteten av alla ungdomar i de här utsatta områdena som också kommer från fattiga förhållanden, som inte blir kriminella. Det talar ju emot den tesen.
Men hur lät vi det bli så då? Att vi skapade någon form av gangsterkultur i Sverige, alltså, till skillnad från till exempel Danmark, Norge, Finland, där inte den är lika utbredd.
Jag tror att det handlar om en dålig segregation. En extremt avsaknad av integrationspolitik. Vi har tagit emot extremt mycket folk i det här landet. Vi har haft en väldigt, väldigt hög migration. Men ingen integration. Vi har varit bäst i världen på att ta emot, men inte bäst i världen på att ta om hand. Där har vi fallerat.
Men jag anser ju, förlåt, men att allting i Sverige är kvinnornas fel.
För att det är därför vi har så mycket kvinnliga lyssnare och sådär också.
Om de inte ligger med gangsters så får vi inga kriminella. Och just det här att jag tror att delvis alltså, helt seriöst, att vi är så alltså, feminina, vi svennar liksom, så att det är ingen som, om vi pratar om integration då kanske assimilation, det är inget man vill anamma att bli en soja gosse, liksom.
Det är ingen som svag standardprotein här alltså.
Man blir en maskulin liksom gangster, och så får man knulla, och så det är fan en del av svaret alltså, helt rätt.
Men för om jag bara förstår det korrekt då, Martin, alltså är analysen, det är kulturen som leder till kriminalitet liksom. Det som
ja, barnen... alltså den här kriminella kulturen som finns, den här myten om att det är, man är någonting, de här barnen som växer upp, de ser de här andra äldre kriminella som åker sina bilar, har sina klockor, sina guldkedjor och flashar med sina pengar. Det är, alltså det materiella är väldigt, väldigt viktigt för vissa.
Men jag menar,
och de vill ha det.
Ja, för kidsen i Danderyd kan ju också titta på deras rapvideos, och de blir ju inte kriminella i samma utsträckning. Och varför är det så då?
Ja, därför de blir inte imponerade av det på samma sätt, I guess. De har vuxit upp med det. De har en förälder som kanske kör bra bilar, och de har en bra skolgång. De har redan det materiella, de behöver inte mer. Men samtidigt glöm inte bort att...
Så då beror det ändå på att kidsen är fattiga delvis, och
nej,
vill
men,
ha
nej,
de här
men att de har en vilja att vilja ha det här materiella också. Att man vill ha det materiella. Ja, att man är fattig. Ja, du är fattig om du inte har det materiella.
För det finns ju någon klassfråga här lite.
Ja, 100%.
Det är det jag menar liksom.
Ja, 100%. Men jag tror inte att det är att de är fattiga som gör det. Utan jag tror att det är en strävan av att ha någonting.
Jo, men de i Danderyd har det ju redan, så de behöver inte ha det för att de är rika. Medan de här inte har det för att de är fattiga.
Ja, fast om du tittar även inom så säga, jag förstår vad du menar, men om du tittar även inom då, de rika klasserna, så finns det olika klasser där också. Precis som att det finns inom de mer utsatta finns det olika klasser. Det finns de som bor i Danderyd som tycker, fan, jag vill också ha en Patek Philippe-klocka. Jag har bara råd med en Rolex. Men den personen bestämmer sig inte då för att jag börjar sälja knark eller så här. Men glöm inte bort att även i de rika områdena så begås det brott. brott. Vi har ju ekobrott och vi har bedrägerier och så, så det sker ju där också.
Fuska med rutavdragen och sånt.
Ja, absolut. Det förekommer där också.
Absolut, men där är väl också skillnaden att hoppet mellan liksom, vad var det, kommer inte ihåg vilken klocka man gjorde till en Rolex eller så, det är inte lika stort som att inte ha en klocka och ha en klocka. Liksom. Alltså, det finns ju också skillnad i levnadsstandard vad det ger.
Ja, jag tror det är mindsetet, alltså hur man tänker. Mm. För det ska mycket till, det ska mycket till också för att du ska liksom skjuta någon i bakhuvud med en Kalashnikov. Det ska mycket till för att du ska göra det.
En riktigt fin klocka alltså.
Många av de här gör ju kanske för 25-30 tusen.
Ja. Det är sjukt att det är så billigt liksom, ett liv nu. Mm. Att man kan köpa ett mord för det är absurt.
Jag kan tycka att det är, eller det känns som att vi har haft en avsaknad av disciplin och lite ordning i Sverige till skillnad från de andra nordiska länderna. Kan det ha någonting att göra att, liksom, att det har varit så fritt och gör vad ni vill och det ställs inga krav, att det skulle behövt mer krav på ungdomarna och mer och på föräldrarna också till de här ungdomarna som vars är kriminella nu? Håller du med om det?
Ja, men vi har ju haft ett kravlöst samhälle länge. Vi har haft ett bidragssamhälle som innebär att om du inte vill jobba så får du pengar av staten. Det är ju kravlöst. Det är helt sinnessjukt. Men ja, jag tror att det har varit så. Och vi alla ser ju på YouTube de här klippen med poliser som får backa medan det står gäng och hoppar och studsar och kan någon snuthora dra härifrån. Det här är mitt torg, dra härifrån. Och polisen måste backa, vilket man inte ska hänga dem för att det är många lägen. Så jag är ledsen, står det 30 personer, man är två. Du står inte kvar där, det är en överlevnadsinstinkt. Och i de här lägena så hade jag velat sett att det finns lagstöd för polisen att faktiskt ingripa. För många av de här fallen så finns det inte lagstöd. Ta England till exempel, där är det förbjudet att vara citat då, kaxig mot polisen. Det är olagligt, då grips du, sorry. Och då finns det helt andra verktyg att använda. Finns andra, jag försöker driva i riksdagen vissa saker, lagförslag. Vi kan ta ett exempel om en polis som stoppar en bil med fyra stycken kriminella i. När man stoppar dem så är det inte ovanligt att alla fyra hoppar ut och så börjar de stimma. Och då är det en av dem som hinner gömma då narkotika eller vapen eller slänga ner i diket eller vad det handlar om, medan de andra tre håller på. Eller en kanske börjar springa, det är jättekonstigt. Och då menar jag att som i USA finns det en lag där du får inte lämna bilen. Det är olagligt.
Jaha.
Med trafikstopp. Nu, just nu under trafikstoppet när polisen håller på här, måste ni sitta kvar. Lämnar ni sig obstruction. Alltså, ja.
För det är väl till och med lagligt att försöka rymma? Har väl
ja, det är ju lagligt att rymma. Det är helt sjukt. Det är också så här sjukt. Det är också sjukt. Det är lagligt att säga snuthora och det är lagligt att rymma.
Ytterligare en grej. Jag fick lära mig häromdagen. Ni har inget skydd i polisbilen mellan er och, vad säger man, fången. Heller väl.
Nej, vi har nog, alla nu. Det kommer då nät nu som man kan använda.
Ja, just det.
Men hur kommer det sig att ni inte har det? Det känns ju helt livsfarligt. Jag visste inte det.
Ja, men det har väl inte varit tillräckligt mycket incidenter. I Sverige gör vi ju ingenting förrän det händer. Mm. Det är ju så vi jobbar i det landet.
Det måste man kunde inte förutse det liksom. Nej. Fan, just det.
Att någon kan slå en bak ut när man kör bilen.
Men jag vet inte, skulle man vilja ha en plexiglasskiva som sitter fast där? Jag vet inte.
Jag vet inte heller.
Jag hade nog velat ha det om jag var polis, men jag vågar inte vara det. Så att det är kanske just därför.
Det har blivit så. Jag har inte jobbat i 30 år, jag har jobbat i 5 år snart. Men det är faktiskt väldigt sällan som det... Det är klart att det blir bråk och stök ibland. Men när jag har suttit där bak med dem, då har jag fått kontroll på personen genom att... Kanske man får köra upp ett huvud i glasrutan eller på sig en liten stund och så får det... Men det är klart att det kan hända saker i en polisbil. Jag vet inte om det hade hjälpt med någon plexiglasskiva där. Jag vet faktiskt inte.
Ja, då slipper ju även om man tänker på deras perspektiv, då slipper de få huvudet i väggen, för att då kan de ändå inte bråka mer, eller? Ja. Det vore väl bara det bästa för alla. Det är väl så alla andra länder har liksom. Ja. Eller så kollar jag bara för mycket på Hollywoodfilmer. Men...
ja. Nej, jag vet inte om det är ett så stort problem bara. Men det som sagt, det kommer ju införas om det händer någonting allvarligt i en polisbil, så kommer det liksom.
Vad tror vi då, Martin? Vilka liksom, konkreta åtgärder som är politiskt möjliga liksom, tror du går att driva igenom för att få bukt på det här nu? Alltså, finns det någonting som liksom går att göra i närtid egentligen?
Alla så här nya lagar och verktyg till polisen så tar ju tid, för det måste utredas och vad får det för konsekvenser och så. Det har ju kommit några nu, det här med avlyssning bland annat. För man är tvungen att avlyssna en plats, nu får man avlyssna en person, vilket innebär att det finns fler platser man kan avlyssna personen på till exempel.
Utan konkret misstanke
ja,
också?
Ja, exakt. Alltså i förebyggande syfte. Och det ska ju motiveras varför man gör det. Så det är inte bara att man tar någon man tycker är kul, utan det ska ju motiveras. Det kommer att göra stor skillnad.
Det har ju folk gått väldigt igång på. Ja. Det här med vad nu är det någon form av samhälle här där polisen kommer att avlyssna alla. Liksom.
Ja, och det är ju de här människorna som misstror poliser. Som tror att vi poliser är några maktgalna jäklar som vill ha koll på alla människor. Jag brukar säga, vet du vad? Vi har fullt sjå med att hålla koll på de som är kriminella. Mm. Inte ens där hinner vi med. Så tro mig, du som är skötsam, Det är ingen som kommer lyssna av din telefon.
Nej, och det är inte bara så att polisen bara, vi kör, idag tar vi han och henne tar vi, utan det krävs ju fortfarande, vad jag har förstått det som, ändå någon form av
förutredning.
Ja, och liksom domstolsbeslut, vad jag förstod det som. Alltså, det är inte bara så att...
Ja, eller åklagare i alla fall, va?
Ja, ja, så kanske det är. Ja. Men det är inte bara så att polisen, idag tar vi den, utan det krävs ju ändå någon form av uppbyggnad.
Jag tror i och för sig att regeringen i Kina säger väl också att, men så här, är du inte kriminell har du inget att oroa dig för. Det är bara då, vi bara tittar ju på alla liksom, det är gött. Jag vet inte, det är ändå rätt integritetskränkande att bli övervakad konstant.
Det som är integritetskränkande, det är att gå i Farsta och handla och bli skjuten när du aldrig någonsin varit i närheten av att göra någonting kriminellt. Det är kränkande integritet i min värld. Jag tänker mer på offren än jag tänker på förövarna.
Men ja, nej, men det är ju som sagt, och så länge alla poliser och sådär är helt clean, så är det ju lugnt. Men det finns ju alltid människor i alla samhällen som kommer utöva sin makt liksom. Alltså så här, som kommer att vara korrupta, alltså en procent, alltså en liten. Och att ge dem fler verktyg och mer makt, jag vet inte.
Men då undrar jag så här, rent konkret, du har en teknikspan som det heter, där man har möjlighet då att sätta mikrofoner i lokaler. Några ska sätta mikrofonerna där och sen så ska någon lyssna på dem där och sen ska man analysera dem. Det krävs ungefär kanske 5-8 personer som alla är korrupta och vill då avlyssna dig, du som är oskyldig, därför att du har kanske en politisk åsikt eller någonting. Jag tror inte de poliserna finns, den gruppen, sammansvärningen.
Nej, jag skulle säga, för de flesta människor är det helt ointressant, men det är just om det blir någon politisk motståndare till regeringen eller så här, som man börjar använda den här tekniken emot. Visst är det då? Och, alltså, där är vi inte nu, liksom, men det är inte omöjligt att se en framtid där det kan bli lite så. Eller?
Nej, jag ser inte det. Det är inte den kulturen vi har i Sverige, och vi har ändå ett kontroll... Alltså kontrollinstanser som är ganska noga, som vi sa, det måste vara en domare eller en domstol eller en åklagare som fattar det här beslutet. Du måste kunna motivera varför du har gjort det. Alla handlingar blir offentliga. Jämför med Kina, de har ju ingen offentlighetsprincip för 5 öre, det är ingen demokrati. Det är liksom, vi får inte glömma bort att det är Sverige. Men och jag förstår att det finns människor som sitter i sina källare och är jätteoroliga över det här. Men jag är inte orolig. Det är samma med kamerabevakning. Om man har varit uppe på en bildanalysgrupp och ser när de tar in materialet från, låt oss säga, ett fotbollsderby som har urartat på Medborgarplatsen, och så tittar de på de bilderna, så förstår man att det är ingen som är intresserad av den här otrogna mannen som går med sin älskarinna i ett hörn. Det är ingen som bryr sig om honom.
Så det, om han inte är politisk motståndare.
du tror att Sverige kommer bli någon form av Kina? Här.
Jag tror så här att Sverige måste göra den här typen av åtgärder för att bekämpa brottsligheten, det tror jag. Vi kommer behöva bli ett mer auktoritärt samhälle. Alltså så här, visitationszoner, mer militär som ut. Och det blir mer som typ Ryssland och Kina, men det är nödvändigt på grund av kriminaliteten. Liksom. Så, men jag skulle säga att det är nödvändigt ont, men vi blir ett mindre fritt samhälle.
Det var en polis i Sverige möts igår som sa just det där. Men han sa så här... Vilket också var kul för att han citerade fel bok, tror jag. Han sa Djurfarmen istället för 1984. Men om han skitsam. Men det är han fast har ju så här. Det här behövs nu, Gustav. Ja. Och sen får vi ta bort det.
Oh, men det är just det. Det är väldigt sällan man tar bort den här typen av åtgärder sen. Det är ju det som är lite grejen. Men jag tror att det är nödvändigt ont. Så jag köper det liksom. Alltså, jag köper att det behövs.
Alltså de här åtgärderna som kommer. Man får inte, det är inte så att man sitter. Jag tror inte ens poliser gör och säger så här. Det här är ingenting. Det här gör vi bara. Det är inga problem. Det här är ju jätteallvarligt. Det är jätteinskränkningar av integriteten. Jättemycket. Men det är det bara att du hoppar in i en taxi och det sitter en kamera och filmar dig. Bara det är en integritetskränkning av Guds nåde. Men vi går med på det. När vi åker tunnelbana, i tunnelbanevagnen, på perrongen. Vi filmas hela tiden. Det sparas i en månad. Bara det är integritetskränkande. Men vi köper det. Och jag tror någonstans att vi accepterar det för att vi inte ska behöva bli skjutna när vi går och handlar med våra barn. Eller att våra barn ska bli skjutna när de är ute och spelar fotboll på IP.
Mm. Och så länge vi är en demokrati kan vi ju rösta fram det nu om tillräckligt många prioriterar trygghet över frihet, och sen så kan vi ju rösta bort igen om vi skulle få bukt på så att vi inte behöver det. Du vet, det
så länge vi är en demokrati. Ja.
Du är lite konspiratorisk alltså. Ja.
Nej, men man får väl ändå se vart saker är på väg. Men jag tror ändå som sagt, jag är helt med på att det är nödvändigt. Alltså vi är supernödvändigt, för kriminaliteten är ett värre problem just nu liksom.
Ja, ja. Nej, jag tror ju som England, där är det ju kameror tar med fasen överallt nästan ändå. Och det är verkligen, det behövs verkligen nu, och har man ingenting att dölja, höll på att säga, så har man ju verkligen ingenting att oroa sig för. Och det är inte bara att använda de här åtgärderna, utan det har ju varit jättesvårt att få bukt på problemen i Sverige. Vi har, alltså, jättesvårt, vi har alltid legat steget efter, och nu börjar vi ändå vidta åtgärder som kan få ordning på det här, tror jag.
Ja, jag hoppas också det. Bara säga, London, de har 1 miljon kameror i London. Mm. Och Londonborna känner sig ju tryggare. sen det här. Man gör ju undersökningar där om de tycker att det är jobbigt att bli filmade, men de säger nej. De tycker att nej, det här gör att jag känner mig tryggare.
Mm. Ja, men alltså, det krävs väldigt mycket idag för att få folk att bli fällda för brott. Och för åklagarna är så... Vad ska man säga? De är så överrösta med att det finns så mycket kameror. Och så de kräver nästan alltid att det ska finnas filmat för att folk ska kunna bli dömda för brott. Så att, det är väl jättebra att det är kameror nästan överallt. Så att man liksom bara, och det är så mycket... Man kan ju verkligen se så här, ja, men här har en person varit och han har sagt i förhör att han inte ens har varit ute den här dagen. Och så kan man bara liksom sätta så mycket... har man material så kan man verkligen sätta dit folk i hög utsträckning.
Ja, för jag tror det är viktigt också att ta med det här att... Det är väl ingen som tror att kameror förhindrar brott i den utsträckning som man kanske många tror. Däremot så hjälper det till att utreda brott, och det är ju second best att vi kan utreda och få fällande dom om vi nu inte kan förhindra det. För vi vet ju alla bankrån, folk springer in på bankrån och brandar och skjuter sönder kameran, alla förr tiden när man gjorde bankrån. Mm. Och så, de skett ju att det fanns en kamera där. Men vi vet ju idag till exempel att narkotikabrott, inbrott och sånt, där halveras ju brottsligheten.
Vilket i sin tur, det blir avskräckande, ja precis.
Ja. Och så här, tvångs eller avlyssningar och att det är fler kameror och så där, det finns ju det, ibland kan det låta som i debatten som att det här är något helt nytt och häpnadsväckande, men det finns ju på jättemånga ställen i hela Europa och det funkar väl ändå rätt så bra. Det är ju, Sverige behöver ju också det här uppenbarligen, känns som.
Från det ena till det andra, tänkte jag på, jag tänkte att jag skulle visa dig en bild här, Martin. Det här kommer ni som lyssnar inte att se, men jag tänkte bara om du känner igen vem det är på det här kortet, Martin.
Vet du vad, det där vet jag, för det är min farmor. Och sen är det min pappa, antar jag, men det är min farmor.
Du blir bara äckligare och äckligare.
Jag tänkte lite kolla på den bilden, Alex.
Vad är det som händer?
Nej, men jag tänkte att det var kul att berätta, vi är ju släkt, Martin.
Ja, vad roligt.
Så vi är sysslingar.
Vänta, det innebär alltså, jag förklarar på vilken sida och hur.
Min mamma är alltså, din mormor är hennes moster.
Min mormor, min mormor?
Din mormor.
Inte farmor.
Eller din farmor menar jag, ja, precis. Din farmor.
Min farmor är din...
Mammas moster.
Mammas moster. Vänta, min...
Sen är Gustavs föräldrar, kusiner också.
Det innebär att min far, alltså, din mamma är alltså min farmors... moster också. Nej, systerdotter.
Systerdotter blir det, precis.
Min farmors...
Din farmors systerdotter.
Är det Tanning? Nej.
Britta.
Ja, men är det Tanning?
Tanning.
Efternamn.
Nej, Högmark.
Högmark. Okej, vad roligt. Ja, men vad... Okej. Nej, men då, min farmor... Tanning är på mormors sida.
Precis, det var jag som sa fel först.
Men det är väldigt intressant, för vi fick in en del syster. Frågor om politik, men främst fick vi in frågor om just hur, hur din farmor eventuellt känner.
Jag vill ändå nämna det, för det är lite kul när vi
men det här
igång.
Ja, men det här är jätteroligt.
Grattis, Gustav. Ja, beklagar, Martin. Ja.
Det finns dåliga agendor på din sida också. Liksom.
Men Gustav, du fick inte, vad heter det, Martins hårfäste i alla fall, det kan man säga.
Det är de här psykologerna du nämnde som jag har, för det där har jag hört från andra håll och jag kontaktade, jag känner poliser och militären också, att psykologerna är på, de liksom bedömer andra grejer än vad ni kanske, många bryr sig om och nekar då otroligt många när vi behöver då, jag vet inte mycket soldater men framförallt poliser. Vill du berätta mer om det? Har du insikt? För jag är väldigt nyfiken på just den grejen. Jag har hört fler namn.
Ja, enda insikt jag har är ju att när vi satt med rekryteringarna som jag sa 06-07, då samarbetade ju psykologerna och poliserna. Då satt vi och pratade en timme var med den sökande. Mm. Och sen så gick vi ihop, alltså att vi två poliser och psykologen, och satt och pratade gemensamt. Eller först så gjorde vi faktiskt en bedömning, vände upp pappret, hade vi lika så kunde vi gå vidare. Var vi oense var vi tvungna att komma överens. Ja. Och då är det intressant att höra från psykologen vad hon eller han såg hos den här sökande som inte var bra. Medan vi kanske såg något som var bra. Nu funkar det inte så på samma sätt. Nu är det ju, du går in till psykologen och får ju då tummen upp eller tummen ner i princip, och sen är det borta. Det görs ju inte den här samlade bedömningen, och det tycker jag är fel. För att jag tror att, det har de ju sagt själva Pliktverket, att psykologen har haft en profilbild, och den profilbilden har inte riktigt stämt överens med de som söker och vad polisen behöver. Och det har man väl, det här läste jag för var det 2 år sedan, så jag hoppas att man har ändrat den här profilbilden. Men när man tittar på den här upp- och nervända pyramiden. Man ser här har vi 12 000 sökande och sen så förfaller då 5 000 försvinner för de har inte behörighet, allmänna behörighet. Och så går det ner då till fyskraven försvinner, wow. Och sen är det psykologen, wow. Så att det är väldigt många som försvinner hos psykologen. Och jag vet inte vad det beror på. Jag har 3 vänner som har sökt och inte kommit in på grund av psykologen. Och de skulle bli klockrena poliser.
Ja. Skulle inte en bra grej kunna vara att sätta en polis som kan vara tyst under hela intervjun, men bredvid psykologen?
Men alltså, ta, som det var förut, som det var förut, ta tillbaka det så att det är polisen som rekryterar, inte Pliktverket. Och då, den metoden vi hade, två poliser, rutinerade poliser, som satt och pratade en timme. Sen gick den här personen till psykologen, pratade en timme, gick och satt sig i en bänk. Psykologen och poliserna träffades, pratade ihop sig, tummen upp, tummen ner. Det funkade skitbra.
Man kanske har sparat in på resurser där, att polisen inte ska sitta där, men...
Ja, det är bättre att vi får in poliser.
Ja, precis.
Det hade blivit plus i längden kanske.
Ja, verkligen. En annan grej som har varit i ropet här nu, det är ju militären. På vilket sätt... eller, vill du ha militären in i förorterna, som vissa partier verkar vilja ha nu?
Ja, men vissa pratar ju vill se liksom patrullerande militärer med vapen. Det är ju helt sinnessjukt. Det finns väl inga militärer som vill göra det heller. Jag ser ju redan så som det används idag vid transporter, och det tycker jag man kan använda mer vid transporter, både via på väg, vatten och som idag i luft, så tycker jag man ska använda militären mycket mer. Där kan vi känna in mycket. Trossen, jättebra att ha vid större kommenderingar. Rena manskap när det är försvunna personer, istället för att det är 20 poliser som går i skogen, så kan vi använda kanske 200 soldater som är duktigare och skickligare på det än vad poliser är. Det finns mycket där man kan använda militär, men jag tror inte på att använda militärpolisen kan man använda mycket, trafik om inte annat, till och med en viss form av bevakning, trygghetsskapande. Men däremot tror jag inte på att gå runt med automatvapen i förorterna från militärerna. Men jag vill ha beredskapspolisen tillbaka. Mm.
Men jag tänkte på det du sa förut om, i New York där, de här poliserna som hade blivit placerade i det där hörnet, för att i det där hörnet så säljs det mycket narkotika. Om man då hade haft patrullerande militärer, eftersom att polisen inte räcker till på dem. För polisen känner ju ändå till ungefär, skulle jag vilja hävda, att det kommer nog sprängas där och där och där. För man vet ju om ändå vilka den här rävens släktingar och så vidare är. Mm. Om man då hade haft militärer där, hade inte det kunnat vara en avskräckande effekt för personen att okej, men jag vill inte sätta en bomb där för att där går det militärer.
Mm. Ja, men det var det jag menar. Alltså, som jag sa förut, viss bevakningsuppdrag. Och det hade ju varit sånt. Att kunna bevaka då vissa sådana objekt. Absolut, det hade jag kunnat tänka mig. Men att ha det som trygghetsskapande i förorterna, jobba förebyggande innan någonting händer, det tror jag inte på. Men absolut.
Mm. Nej, för det är nog kanske inte så jätte... Det kanske inte inger så jättemycket trygghet att ha militär, men det kan ju vara säkert skönt för boendena som ändå känner till att fasen, vi bor ihop med en släkt här som kan bli sprängd imorgon. Så det, då kan det ju vara skönt att ändå ha militärer. Det kan nog skydda lite grann i alla fall, tror jag.
För man får ju tänka lite på vilka är militärerna, och ha en sån finnig 19-åring som går runt med en automatvapen. Liksom. Känner man sig trygg av det verkligen? Är det någonting som alltså, tappar han den och skjuter någon? Liksom?
Nej, men jag tror att svenska militären har nog väldigt hög kompetens, känns som. Precis som den svenska polisen också har väldigt hög kompetens. Sen är vi ju för få i båda delarna.
Så. Ja, nej, men för det är väl lite en nödlösning att ta in militären, för att det finns inte tillräckligt med folk, och det är väl en ganska bra nödlösning, alltså jämförelsevis. Så man får väl använda de resurserna vi sitter på.
Ja, jag tänker väl att de kan ju fylla ut. Du var inne på det, Martin, förut, att Sverige skulle behöva vara 300 poliser per, vad sa du?
100 000.
Ja, och nu var vi 200, så att det är klart att man kan ju fylla ut med militärer, kan man ju tycka.
Mm. Alltså en grej jag bara tänker på, för innan sossarna har dominerat med liksom från Hjalmar och Per Albin och Tage Palme, så var det ju Liberalerna som var det största partiet i Sverige, och nu är ni på väg ut nästan, det går ju ingen vidare i opinionsmätningar och sådär, och även i valet. Varför tror du det beror på?
Ja, det var en annan tid förut. Liberalerna var ju med och styrde i början på 1900-talet till och med det här landet, när vi var störst, eller bland de största med sossarna. Men det är en annan tid, det är andra värderingar, saker och ting utvecklas. Liberalerna har ju ofta legat runt 6-8%. Är ju det akademikernas parti, skolan.
Ja, kan krympa ner då kanske, om vi ser att det har gått från 7 till 4 nu då. Vad kan det bero på då, tänker du, något som du vill förändra?
Liberalerna har ofta varit parti nummer 2 hos de flesta väljarna. Om man har varit moderat eller till och med socialdemokrat eller... Ja, nu vet jag inte om Kristdemokraterna, men Centern och så. Då har ofta haft Liberalerna som andra parti. De har sagt, om du inte röstade på det, vad skulle du rösta på? Ja, då skulle du rösta på Liberalerna. Och jag tror, det här är min övertygelse, jag tror att om allt fler läste på vad Liberalerna faktiskt vill, alltså i partiprogrammet, så tror jag att man skulle kunna dubbla de här 4%.
Det är höga krav på att välja, så att de ska läsa på.
Ja, men det är ju de väljarna vi söker, va? De som kan läsa.
De intelligenta. Mm.
Ja, men min teori, om du vill ha den, det känns som att ni är det, liksom nästan det oklaraste partiet.
Ja.
Även när jag gjorde en parodifilm på varje parti, så var Liberalerna svårast att göra satir på. Mm. För att
men det är så du får göra satir då, att vi är oklara.
Och det tror jag gjorde också. Ja.
Nej, men vet du vad, jag håller med dig. Jag håller med dig. Liberalerna behöver kliva fram och bli mycket tydligare i vad som skiljer dem från till exempel Moderaterna. Och det tycker jag att man gör nu också. Jag hoppas att vi har 3 år på oss nu att göra det. Men jag säger bara till alla, vissa säger så här, men Liberalerna är inget bra. Nej, och så läser jag partiprogrammet så här, vad är det du tycker dåligt i det här? Nej, men allt det där håller jag med om. Ja. Ja, hej, varsågod, rösta. Mm.
Ni behöver någon ny marknadsföringsexpert kanske som får göra om det där lite. Liksom.
Det är perfekt att du har kommit till partiet nu då.
Ja, jag ska försöka göra vad jag kan för att visa vad partiet vill, åtminstone i vissa frågor. Ja.
Jag tänker ändå 30 år inom polisen och du kanske inte kommer komma tillbaka till polisen. Vem vet?
Nej, alltså jag vet inte. Om när man har varit borta... Ponera att vi sitter hela 3 åren ut här nu och du har varit borta från polisen i nästan 4 år. Mm. Jag tror det är ganska tufft att komma tillbaka faktiskt.
Ja, det händer ju mycket och man kan ju, det är ju en liten färskvara på ett sätt. Det är klart att det sitter ju i din ryggmärg såklart, men det händer ju mycket, så är det verkligen. Men är det någonting som du på de här 30 åren, det är svårt att kanske välja, men är det något minne som du ändå tar med dig eller någon händelse som du tar med dig från de här 30 åren?
Ja, det där, jag kan nog fråga dig samma sak och du kommer sitta och tänka, oj det är så mycket. Man är ju med om så otroligt mycket som polis. Man har ju sett så mycket, och både glädje och sorg och läskigt. Men jag har en händelse som jag aldrig kommer glömma. Det är faktiskt den enda gången som jag nästan höll på att dö. Då det var väldigt nära att jag faktiskt strök med.
Oj.
Och det var, kan det ha varit 96, 97. En kille som skulle hoppa från Skanstullsbron och mitt på i Stockholm här. Och mitt på Skanstullsbron så är det som ett extra lite högt Gunnemo stängsel. Kan det vara kanske 3 meter högt. Och där går tunnelbanan fram och tillbaka. Och sen är det biltrafik också på den här bron. Vi blev uppmärksamma på att en kille ska hoppa. Så vi åker dit, stannar bil, ser en kille som sitter precis och klättrar upp på det här staketet. Vad jag gör är att jag springer över då cykelbanan och sen hoppar jag över staketet och så springer jag över de här dubbla spåren. Och man ska inte springa på spår med tunnelbanan nummer 1, för det är väldigt stark ström där. Det är nummer 1.
Ja, ni hade inte stoppat trafiken?
Nej. Det fanns ingen tid att göra det.
Ah, okay.
Så jag springer bara där liksom och tänker på vad jag sätter fötterna och sådär. Får tag i hans ben, då sitter han gränsle över staketet. Får tag i hans ben, försöker rycka ner honom på min sida, men han liksom försöker sparka bort mig och liksom slänga sig över, och det är ju ganska långt ner där. Så jag står med båda händer och håller hans ben, försöker med min tyngd få ner honom.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Då tittar jag till vänster upp mot Gullmarsplan och ser då att tunnelbanan kommer där.
Och du står på spåret?
Nej, jag står på en liten avsats som är ja, men kan den vara 40 centimeter från spåret. Mm. Och jag ser ju den här tunnelbanevagnen, hur nära den går staketet. Och jag, så jag står och tittar liksom åt vänster, håller hans ben, trycker mig, håller staketet, trycker mig så mycket mot staketet jag kan, för att bara när tunnelbanan ska släppa tag i mig och dra med mig, då är man ju helt kört, totalt kört. Mm. Och jag ser hur tunnelbaneföraren tittar på vår polisbil som står med blinka blott där, för han ser ju inte mig. Och sen kommer han, och jag känner hur det bara flapp, 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 alltså det är centimeter ifrån mig, och jag bara står och håller och håller och håller och bara tänker bara så här, samt den här rackan då försöker liksom hoppa. Och jag vill ju inte att han ska hoppa ditåt heller, för då åker jag ju med. Mm. Ja, det slutade uppenbarligen lyckligt då. Den åkte förbi, jag fick ner honom, vi fick av strömmen, jag fick bort honom och så vidare. Men där var det, det är den gången jag varit absolut närmast att faktiskt dö.
Jag var jävligt glad att du skippade ölkorven kvällen innan då liksom. Att vad fan de faktiskt, centimetrarna.
Att armarna inte var så stora på den tiden.
Ja, herrejävla.
Ja, men det var lite läskigt faktiskt. Då, där fattar man. Och vi poliser funkar så. Vi agerar. Alltså när vi är någonting, då gör vi det. Sen har vi i ryggmärgen att vara försiktiga, säkerhetstänk och allting. Men ibland så bara kör vi, och sen efteråt bara, oh, det här var inte bra.
Ja, man kommer på hur många sätt allting kunde gått åt helvete liksom.
Men efter liksom så många år i polisen, du har ju säkert hanterat massa döda kroppar och sådär liksom. Är det någonting som du går i terapi för att hantera, eller hur?
Det här är rätt intressant. När jag började som polis så jag kom ihåg min första döda kropp. En kvinna som hade legat någon månad eller två, så hon hade liksom smält mot madrassen.
Likmaskar och...
Ja, ja gud, allting. Och mycket likvätska framförallt. Mm. Så när man fick lyfta upp henne fick man ju med madrassen. Och jag kommer ihåg, vi skulle vända på henne och... Jag var helt ny, jag var aspirant, jag var helt ny. Jag hade aldrig sett en död kropp innan. Men det var min första. Och då minns jag också så här, efteråt hur jag tänkte på det. Det var ingen som tog tag in och frågade hur man mådde eller pratade med honom. Ingenting. Och sen dess har man ju, nu finns det organisationer, man har ju så här after action review och allt sånt här, och man får prata med folk, och nu fångas man upp jättemycket. Och jag brukar säga det, nu när man har hanterat, inte vet jag, 100 döda kroppar, nu liksom är det, nu är det ingen, eller så här, har lyft upp den sjöliken.
Ja, tyvärr.
Ja, då vet du det här. Ja, jag har haft några som har legat över vintern.
Ja, till nu liksom.
Ja. Ja, men alltså huden försvinner lite grann på dem om de har legat ett tag. Men det är den här blöta tunga kroppen. Det är inte, och det är konstigt att hantera döda kroppar. Bara lyfta och bära döda kroppar är väldigt märkligt alltså. Och det här med delar, sjukast jag haft ju han som la huvudet på tunnelbanespåret, Medborgarplatsen, och kapade så alltså kirurgiskt bara halsen här. Så huvudet låg alltså var som en fotboll. Och så bara helt öppet, och så åker vi upp och ska identifiera honom i bårhuset i Solna på den tiden. Och kommer in, och då ligger han på britsen. Så vi kommer in, så vi ser honom uppifrån och ser där halsen som är alltså så här. Och det är som att någon har pulat ner köttfärs ut ungefär. Rå köttfärs. Och ser han där, och huvudet ligger mellan benen. Och jag och min kollega, bara, båda två tyckte att det här var inte så jävla roligt. Vilket naturligtvis inte var, förutom att det är tragiskt och så. Så ingen av oss vill liksom vända på huvudet. Vi skulle vara tvungna att identifiera honom.
Gå fram och göra det.
Ja, jag behöver inte gå in på hur
vi gjorde. Men blir det liksom alltså att man zonar ut, att det blir, för att det blir så filmiskt? Liksom,
ja, men här är det så problem. För här är man så i en lugn, trygg miljö. Det är klart det ligger döda människor runt om, men det är ändå en lugn, trygg miljö. Jag tycker det är skillnad när man är ute på plats. Folk blöder, det kan sticka ut ben. Hade en kille som var knivskuren, där det fallit ut allting. Man har inga problem och där och hålla på och trycka och fixa och domen. Alltså, när man är på plats, när det, man går igång så in i helvete. Men när man kommer till den här trygga och man ska helt plötsligt, eller man åker upp till bårhuset och ska ta av ringar och grejer på någon död människa, då känns det så här, det här är inte så roligt.
Det är så tryggt stämning liksom. Det är så tyst och det är äckligt på något sätt. Men det är precis som du säger, när det är action och det måste göra, rädda liv fort, då kör man ju bara.
Då tänker man inte
det. Det händer bara.
Instinkter, och så får det landa sen de traumanen på de vänstra. Liksom.
Exakt. Men nej, jag ligger aldrig sömlös. Jag har inte heller någonting som jag någonsin faktiskt har legat och funderat på, utom just den här tunnelbanegrejen, för den har jag tänkt på några gånger. Mindre roligt.
För det är, även om det är fruktansvärt, men det är också helt naturligt med död på något sätt. Så det är väl mer att det landar väl i en på något sätt, ja, det här är livet. Men har det gjort någonting med det, att du så uppskattar livet mer liksom, eller har du liksom...
Nej, det kan jag inte säga.
Nej. Hjälper den ingenting?
Nej, det hjälper inte, tyvärr.
Okej.
Okay. Jag har nog upplevt, om jag svarar på din, om jag svarar på den frågan, att alltså, man ser ju så otroligt mycket misär och död och elände nästan dagligen, att jag nog i vissa fall i alla fall känt en så här tacksamhet till att att man har det ändå rätt så bra i många fall när man ser all den här misären. Men någonting jag tänkte på, du som ändå är en känd polis, finns det någonting som du inte har fått göra för att du har varit ändå en känd polis? Folk känner igen dig ändå liksom. Är det något uppdrag som man säger, nej men det här får inte du göra? Jag tänker till exempel på dödsbud.
Ja, det är exakt det jag skulle säga. Det är inte så att jag inte får göra såklart, men jag har ju sagt nej till att göra lämna dödsbud. Jag gjorde det vid ett tillfälle faktiskt efter Robinson. Och då öppnas upp dörren och då såg han, men det är ju du. Och det är inte så kul när man ska meddela att pappa är död. Så efter det så sa jag faktiskt ifrån att göra det. Och har gjort det bara två gånger efter det. Och det var, om det var förra året eller förra året, som jag hade två stycken samtidigt där. Men då kände jag att det har gått så lång tid och hit och dit och allting. Och tänkte, och då var det till två äldre personer vi skulle lämna dödsbud. Men det är exakt, det är en sån sak som jag inte gör. Inga dödsbud.
Ja, inget annat.
Nej, ingenting annat. Ja, det är klart, jag kan inte vara på knarkspan på samma sätt.
Nej.
Och sådana saker. Så att, eller, jag sökte till Säpo en gång 2003 som livvakt. Han garvade oss och sa så här, hur tänkte du?
Så himla undercover. Han
lät mig göra en massa tester och skit. Sen bara,
han gjorde det?
Ja. Sen bara, du... Hur tänkte du när du sökte oss?
Cirkusen är
onödigt.
Ja, jag vet, jag tänkte liksom. Också, vad fan, du har inte behövt, jag har inte behövt hålla på och öva all det jävla skyttet och bilkörningen och simning. Så att det var vad det var.
Gustav, det är kul med två olika svar på din fråga där liksom, om man mår bättre av att se allt hemskt liksom, och en kille har sympati och bara så nej, och så han psykopaten Filip.
Ja, men det där har varit inne på något. Jag har lämnat en del dödsbud, men jag har aldrig blivit så, nej, jag kanske har lämnat 20-25 dödsbud och det har aldrig varit så att folk bara ja, men känt igen den på det sättet, så där har jag väl haft lite tur, men det kommer ju inte dröja så länge kanske förrän någon gör det. Det handlar ju lite grann om vilken ålderskategori man pratar om, så där det ska jag nog ändå ta med mig faktiskt och prata med chefen om det, för det kanske man inte ska göra. Det blir ju lite, och det är alltså det kan ge problem.
Och det är skönt att slippa också.
Det är väldigt skönt att slippa. Det är ju det uppdraget man minst vill göra. Det finns ju ingenting tillfredsställande med att berätta att någon i ens nära har dött. Liksom.
Jag har haft några sådana där som också, där det har bara blivit så. När anhöriga har kommit.
Ja.
Det, när man inte är förberedd någonting, de är inte heller roliga. Eller vi hade en också, vi körde henne till Uppsala. Hela hennes familj hade omkommit en bilolycka med en älg. Och hon jobbade natt och vi skulle köra henne till Uppsala. Och vi ville inte säga i bilen vad som hade hänt i polisbilen.
Hela hennes familj?
Ja.
Ah, okay.
Pappan tror jag hade varit och hämtat barn på något sätt. Och, ja, alltså hemskt. Och, då satt vi, och hon förstod att någonting hade hänt såklart. Och vi ville inte säga det i polisbilen upp till Uppsala. Den resan till Uppsala var fy fan, aldrig.
Men hur fick hon reda på det sen?
Vi hade mitt yttre rör med, så att han meddelade henne på sjukhuset. Jag hade någon präst där och folk som kunde fånga upp och så. Så där fick hon veta det.
Ja, fy fasen, vad tufft.
Tufft.
Vad heter det?
Jag saknar att köra blåljus och syrener.
Det kan jag tänka mig.
Jag såg det igår. Jag blev omkörd igår. Två som kom. Alltså, de tog kurvan så snyggt. Vet du. Jag tänkte, fan, det är det där man vill ha ju.
Ja, det är
ju inget avslutningsråd till Martin Melin junior. Här, liksom. Någon misstag han kan lära av eller en ung polis. Eller vad
det är jättemånga som säger det. Men du är ju nya Martin Melin. Och sådär. Det,
kör,
det
ta över, kör.
Ja, ska du också gå med Liberalerna sen? Och sånt?
Ja, ge dem 20 år.
Ja, precis.
Nej, men fan, du får ta över. Nu slutar jag, nu får du ta över där.
Ja, exakt. Ja.
Dags.
Vi får se. Jag har ju nästan dragit ner på poliscontent faktiskt och kört mer. Ja. Bara tagit det lite lugnt helt enkelt. Men nej, fasen, Martin, alltid trevligt att träffas, även om det var 6 år sedan senast.
Men det var trevligt. Tack så jättemycket för att du kom. Alltså.
Ja, och du skriver ju, du är ju inte bara polis och riksdagsman och Robinson-vinnare, du är ju även författare.
Ja, just det kan vi göra. Det finns faktiskt två bra polisböcker. Mm. Brott kan ej styrkas. Mm. Nej, Status 12 är det första.
Status 12
och Brott kan ej styrka. Rekommenderar, finns som ljudböcker också. Och läs dem om man är råd. De som sagt, bra, då står jag för bra böcker.
Polisiära böcker.
Ja, det handlar om polis, handlar om en ny polis som kommer direkt från polishögskolan, in kastas rakt in i hetlevret med poliser som är våldsamma, inte rasister, men våldsamma, och det finns en viss jargong och vad är rätt och vad är fel och vad ska man göra om man ser någon kollega som gör. Alltså det är spänning. De har fått väldigt bra mottagande, så att folk gillar dem. Poliser som har läst dem gillar dem. Så jag rekommenderar dem.
Men du har skrivit böcker som du inte står för och inte rekommenderar också.
jag har coola pappor också. En bok om papparollen. Den kan ni också läsa i och för sig. Men, och sen har jag faktiskt del 3 i den här polisserien. Den ligger, ska ut när som helst. Den är färdig och klar. Så okay. Det är bara att jag ska dunka ut den.
På Instagram så heter du The Martin Melin.
Ja, man kan söka Martin Melin så kommer jag upp.
Stort tack för att du kom.
Supertack.
Tack snälla. Kör hårt.